Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och till avsnitt 234 och höstens första intervjuavsnitt då jag gästas av Cecilie Moxheim som är vd för Mediafy, ett bolag inom Bonnier-koncernen som ägs av Adlibris Group. Cecilies resa började i kundtjänst på bolaget och redan vid 28 års ålder fick hon frågan att ta över rollen som vd. Hon har lett ett bolag som gjort en stark förflyttning från att vara ett tidningsbolag i en pressad bransch till att bygga upp ett tillväxtbolag med flera framgångsrika varumärken och dessutom dubblat intäkter och vinst. Det här är också ett samtal om drivkraft och motivation och vad som krävs i vd-rollen och vad man gör när allt inte blir som planerat. Innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gjorde det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 234 med min gäst Cecilie Moxheim. Jag heter Eva Ekedal. Cecilie Moxheim, välkommen till Karriärpodden.
Tusen tack.
Sa jag rätt nu?
Ja,
Cecilie.
Cecilie.
Ja. Så härligt. Och nu kommer jag att automatiskt glida in i en norsk klingande, försöka, wannabe, lite norsk dialekt.
Härligt, lite som Skavlan kanske.
Ja, exakt. Det skulle man ju vilja bli som Skavlan.
Tycker du?
Men du, varmt välkommen hit. Och det är så kul för att nu ska jag få lära känna dig.
Ja.
För det är nämligen så att vi känner varandra lite grann via affärsmässiga sammanhang.
Det stämmer.
Jag har träffats några gånger, men jag vet ju inte så mycket mer än den norsklingande dialekten och ett väldigt affärsmässigt och trevligt sätt att vara. Så att det ska bli kul och då undrar jag, ska vi börja i Norge eller?
Ja, men vi kan göra det.
Jag tror vi måste det, för att jag är så nyfiken var du kommer ifrån och hur hamnar du här sen?
Ja men det är relevant fråga. Jo, men jag är ju då född och uppväxt i Oslo i Norge och har väl haft en uppväxt som många andra, väldigt mycket lek och frihet och idrott från tidig ålder. Föräldrar som har gett mycket kärlek och trygghet och liksom pushat en till att våga vara den man är och gå sin egen väg. Lite sån, brukar kalla Men det är först nå när jag har blivit mamma själv att jag märker vad bottenlös kärlek betyder.
Mm.
Och det har ju jag också fått uppleva. Och det är ju ibland nästan liksom lite farligt att man är när du liksom känner dig så älskad och trygg att du där det är lättare att pusha gränserna då eller kliva rakt över dig. Så det har jag nog gjort en del i uppväxten. Var liksom inte rädd för att förlora den kärleken för att säga det så. Och sen började jag liksom jag har testat olika sporter sån med började med längdskidor först
och så klart ja. Om man i Norge så är det
ja,
så
man kan ju typ gå på ski för man kan gå så det
men var du riktigt duktig eller
ja men det är ju alla i Norge men jag liksom sån var väl klubbmäster när jag var 7 då men det är ju men sen kom tennisen och då och då blev det min nya favoritsport och spelade det i många år och satsade ganska mycket liksom inte på eller liksom jag slutade inte skolan och sånt men fram till 16 så blev det mycket
så var du
mycket tennis ja men det bara nej, men det var en stor del av
din uppväxt.
Ja.
Mm. Och du vet ju att jag brukar fråga så här, men det är ju så mycket som händer där de här första åren. Och du som har små barn själv nu, då reflekterar man ju kanske lite mer som sagt över vad är det som har varit så betydelsefullt för att du är den du är idag, förutom den här kärleksfulla relationen till föräldrar.
Tennisen tror jag har, den har jag också uppfostrat lite liksom där. Och jag tror det var ju där jag... Det var där jag lärde mig att sätta höga mål och jobba för dig, liksom och kämpa för dig. Att det och tycker det är kul och spännande, men också det jag tror också sån när man pratar om sån lagsport eller individuell sport och med tennisen då blir du den är lite komplex i liksom det är så mycket som kan hända under en match och du kan vända ett det är det jag älskar med att du liksom du kan vända ett underläge till en vinst och du kan också du är liksom du är helt beroende av dig själv då och ditt huvud och ditt liksom din prestation det är ingen andra för utom när du spelar dubbel då men om du spelar singel och det gör att man blir ganska självständig tror jag i sitt sätt och tänke och vara och för mig så tror jag det har gjort att jag gillar att jobba med människor uppenbart men jag behöver inte liksom få yttre motivation eller bekräftelse för att prestera eller liksom må Nej. Bra. Jag är bra på att skapa det själv. Det tror jag mycket tack vare tennisen och det men också det att man liksom fick resa liksom jag var själv i Ungern när jag var 10 bara det liksom
Wow.
Da var det, jeg minns liksom sånn 10 dager og jeg børstade inte tennene hver dag. Det var sånn der stor frihetskjensla liksom.
Ja, nu gör jag det.
Jo men sånn, men att du liksom bara du behövde inte för det var det sån första gång var inte mamma eller pappa kanske varje dag sa sån nu ska du börja tänderna nu ska du lägga där så var det sån där statement att sån där nu behöver jag
då inte började det. Självständigheten
ja men lite det och även det var även där jag började runt 10 att jag började och jobba först hemma liksom sånt sted i huset typ varannan fredag tjäna egna pengar sen fick jag första externa jobb vid 14 då var det en klädaffär jobbat mycket med försäljning sån jobbat inne sälj på sånt telemarketingbolag och så från jag var sån 15 men just det liksom det att tjäna egna pengar det var liksom en sån vidunderlig frihetskänsla och det tycker jag fortfarande att det att pengar ger en frihetskänsla vilket jag
vad häftigt ja men det där känner jag det kan jag verkligen också stämma in med jag hade också jobb tidigt alltså det är härligt att få den här lönen som bara helt plötsligt tickar in på kontot. Ja, om det inte var så fet direkt. Men...
Nej, men då var det där liksom, om det var att köpa sig en glass eller gå på bio eller, och sen liksom utvecklat så var man var intresserad i att köpa, givetvis. Men så det och även liksom mycket fokus på försäljning har liksom varit varit del i disse jobben jag haft tidigare då, liksom sån både när du sålde kläder i första jobbet och sån innesälj, men sen hade jag flera år på ett mer klädaffär med lite high-end varumärken som jag var flera år, och då var det också sån vi hade en budget, en gemensam budget, och nu men i kassan kunde du se din egen säljstatistik, och även om jag inte fick något extra för det, så var det sån alltid liksom sporret
så tävlingsinstinkten i dig finns tydligt,
exakt, förstår man nu att bara men också sånt kläder var så sånt det märker det är också något som jag gillar drastiskt, eller design kanske, estetiska ting, så det var ju lite sån julafton varje dag när man jobbat där, och det kom varor och från fina varumärken och man kunde vara med på.
Men minns du vad drömde du om att du skulle bli då, alltså de här tidiga drömmarna?
Jag gick ju medier och kommunikation på gymnasiet, och andra året var jag i England, hade ett utbytesår där det också var väldigt fokus på liksom media, och då var det med oss även podcast. Då var det tidigt, det var ju 2004-2005.
Jag tror. Ja, gud, det fanns inte så många här då inte.
Nej, det var det första podcasten som jag lyssnade på, det var Ricky Gervais show. Han hade en, och det tror jag var runt 2005 att den släpptes som podcast. Jättekul. Men sen har det kommit en boom på det senare. Men i vart fall så var det då var det liksom inom reklambranschen. Där ville jag jobba på reklambyrå och ville jobba kreativt och strategisk var lite liksom tanken där, eller egentligen ville jag starta något eget, men kände som men jag var kanske få lite erfarenhet också.
Men vad gör dina föräldrar?
Mamma var de fick mig och min lillebror när de var ganska unga, liksom i början av 20-åren. Så då jobbade de bägge i bank. Och sen skolade mamma om sig och blev medicinsk fotterapeut lite när vi hade börjat skolan. Då. Och min pappa jobbar fortfarande i bank. Så mamma driver eget. Och det är väl lite sån. Många kvinnor i min familj har drivit eget. Liksom, vare sig det har varit butiker.
Så där kommer den här, för det kommer vi att komma till, att du har någon entreprenörssjäl som bor inuti dig.
Ja, men jag gillar bygga saker, göra affärer, liksom kunna vara med och påverka. Och det, du får ju inte mycket större påverkningskraft än om du driver något eget. Då. Men sen har jag hittat andra sätt också att få möjligheten till att göra det på.
Ja.
Så det var liksom uppväxten. Och sen var liksom reklam och marknadsföring var något som jag var intresserad av, men då var det mycket fokus på att skulle börja på reklambyrå, så var det antingen textförfattare eller art director, och det blev ofta, och jag var liksom, jag ville bli creative director eller någonting, så hade lite orimliga krav och tankar där, men sen liksom dök ju e-handel upp och digital marknadsföring, SEO, SEM, och då lockade det helt enkelt, och det var det som fick mig
det
till
som du pluggade också,
Stockholm. Det var en utbildning som då hade lite av det i sig. Det var inte liksom det var inte en ren e-handelsutbildning, det var mer liksom allt ifrån liksom programmering till kommunikation till design till juridik till också,
men lite allround låter det som,
väldigt bred. Man lärde mycket olika saker, lite och mycket kan man säga.
Liksom, okej, så det var det som fick dig till Stockholm.
Det var det.
Det var inte kärleken alltså.
Inte kärleken. Den kom senare.
Den kom i Stockholm sen.
Och sen så då flyttade jag till Stockholm, lite på vinst och förlust, tog tåget och med en till tjejkompis från Oslo som hoppade på samma skola, eller vi sökte tillsammans.
Trots att man tjänar betydligt mer i Norge än vad man gör i Stockholm.
Ja, men då var det liksom studierna, tänker sådana, kanske studie, norsk studielån i Sverige, kanske en fördel. Ja. Nej, men jag var egentligen vad jag hade lyst till att åka till USA, det var det som var drömmen, men det var ganska dyrt, och liksom svårt att få ihop om inte man hade fått liksom mycket extra pengar till det. Speciellt alltså för i Norge så får du inte stöd till det första året på studierna för de menar att det är lite för likt liksom sista året på gymnasiet i Norge. Mm-hmm. Så det är lite sån så då skulle man liksom finansiera det själv.
Så man kan inte få CSN?
Inte för det första året. I hvert fall inte, kunde man inte det då. Man Nej. Kunde liksom gå det första året utanför Oslo på en skola i Moss, men det var liksom inte det lockade inte. Det du, Nej. Så då, men också liksom tänkte lite på så sånt studielån shit, jag ska ju plugga marknadsföring, kommer jag liksom ha en enorm studielån efter. Men och då var det sånt att universitetet i Stockholm, det var ju liksom det kostade ju inget. Mm. Och ja, så sökte det och det var en spännande utbildning, kom in, flyttade hit. Det var liksom, jag tror jag fick besked sån mitt i sommaren och så var det bara att packa sakerna.
Hur gammal var du då?
Flytta. Då var jag runt 22. Och det var jätteroligt att komma hit. Stockholm är kanske inte den mest studentvänliga staden när det gäller boende och så att ganska snabbt så kände jag så att ja, men det kanske är bra också ha en inkomst här utöver studierna. Och lägligt så blev jag tipset om då att Mediafy var ute efter en norsk kundtjänstmedarbetare.
Det var så det började. Det här är ju liksom vilken story det är. Och nu sitter du här och är vd. Och vi ska ju förstås ta oss igenom hur den här resan har gått till. Men det är ju, du är ju verkligen, du var ju ung när du kom in och du var ju ung när du blev vd också. Kan vi ju redan nu avslöja.
Ja, så kom in på Mediafy, tyckte direkt liksom det här. Och det var ju som jag sa tidigare också, att sån har ju lockats till entreprenörslivet och den delen. Och där fick man ju verkligen uppleva det med två entreprenörer, Johan Sundström och Ola Degerfors. Som
de som grundade Mediafy. Var det Bonnier ägt då?
Nej. Det kom sen. Mm. Så de grundade det 2001. Och sen började jag där 2010. Och jobbade extra med kundtjänst och liksom siteadmin. Men snabbt fick göra mer. Liksom, både tack vare min chef som heter Kristine Södlin. Och som var min närmaste chef. Men också Jon och Ola. För att de också var väldigt öppna och inkluderade, liksom de delade med sig av, ja men de tog in en i liksom frågor om man fick komma med idéer och förslag och lite, Norge blev också lite liksom min testlåda för att den var mer omogen marknad, de hade gjort mycket i Sverige, där fanns det lite mer sanning och sån, ja men det där går inte, det där kan vi inte ta betalt för och då kunde sån, det ska jag visa att i Norge, det kan
det
vi ta.
Det går i Norge.
Ja, och så gick det, och sen har man kunnat göra det i Sverige också, så mycket, fick göra mycket liksom.
Du fick mycket frihet, låter det som.
Ja, jag gillar det. Jag gillar frihet. Och sen och sen kom Bonnier in typ sommaren 2011, började då. Då förvärvade de en större del av bolaget och sen var det en längre process liksom där vi och det var ju spännande liksom på andra sätt liksom sån där då blev det ju ett helt annat fokus på kanske liksom resultatet här och nu och lönsamhet. Man ville liksom uppnå vissa typer av mål, men det var så väldigt lärorikt i förhåll till igen och ändå förstå sån där betydelsen av varje krona och öre och det du stoppar in ska ge mer tillbaks och gärna så snabbt som möjligt. Och, men det var spännande år. Och då var ju Johan och Ola, grundarna, de var ju kvar under hela denna perioden. Men här var det också sådana där, de kunde inte dela allt givetvis, men de liksom delte också mycket under den. Så att liksom, vi hade ju på en måte, vi jobbade ju mot samma mål, vilket jag tror är viktigt, som också gör att man då förstår liksom att det här. Och under denna tiden så fick jag, då hade jag liksom vært marknadschef Norge, men tack vare föräldraledighet, att andra var på föräldraledighet, så fick jag möjlighet att ta ansvar över Sverige, liksom Sverige Norge, och till slut också liksom e-commerce director, så jag hade många acting-roller som liksom nästan aldrig, jag tror det är aldrig, den sista jag hade, den blev aldrig permanent innan jag blev, liksom för att, ja men folk, när folk har föräldrar, det öppnade upp möjligheter och sen kom man tillbaka, kanske gör något annat eller...
Det där är ju en bra grej att highlighta, tycker jag. Att man liksom tar den här chansen när det finns ett vick att haka på, så att säga. För då växer man ju med att man breddar sin egen kompetens.
Verkligen, och speciellt när man har... I vissa fall så vet jag, då går det inte. Då behöver man kanske ta in något externt specialiststöd. Men jag skulle säga att det är så stor grad...
Men det var ju
grad...
i ditt område fast lite...
Ja, för mig så var det det. Men så, om man tänker sådana där andra, liksom, där tror jag att flera borde våga och chansa mer. Liksom, där. För att det där är det också sådant, ja men att prova på. Och vi har varit med om det. Liksom. Hos oss är det många som har provat på något och sen gått vidare i det. Men så är det också vissa som liksom, ja men det där var inte kul att pröva, men jag vill... Liksom,
jag vet gillade, jag det.
Ja. Ja, jag gillar det här bättre. Eller? Så.
Men det här måste du ju också haft chefer som trodde på dig då.
Precis. Det behöver man. Som ställer frågan. Men jag tror väl också det att det liksom, jag har varit bra på att själv ta initiativ. Men jag har... fått göra det. Liksom det är ju ett både, liksom, jag tror får man nej tillräckligt många gånger så slutar man säkert. Men i och med att jag oftast har fått ja, eller liksom förklaring till, en väldigt bra förklaring till varför inte, så blir det att man, ja men man lär sig och så fortsätter man. Men mest liksom har jag fått ja. Och det...
Men är det du som har ställt frågan?
Inte till dessa rollerna, nej. Men liksom, men att ta mer ansvar. Fördelar.
På något sätt har du kanske utstrålat det så att man har förstått det då.
Jag tror det. Och liksom sagt att jag vill ta mer ansvar. Jag vill ha mer ansvar. Personal, budget och så. Och då blir det naturligt. Men nej, där har frågan kommit alltid. Liksom. Att nå händer det här. Kan du tänka dig? Eller liksom.
Men ska du också berätta om hur det gick till när du fick frågan om att ta över hela? Tack,
ja, nej, men det var ju det liksom, från 1 januari 2015 då ägde ju Bonnier Mediafighter 100%, då var den liksom processen över, och disse två grundarna, den ene lämnade ganska tidigt och den andra var kvar, men sen där efter sommaren någon gång, jag minns inte exakt när, liksom på hösten, så berättade Ola för mig att han tänkte lämna. Han hade ett som entreprenörer brukar ha, liksom, de bygger nya bolag och ett nytt bolag på gång, och frågade om jag var intresserad i att vara med i processen, liksom, eller rekommendera mig då, som en kandidat i processen till vd. Och det tackade jag ja till.
Utan att tveka?
Ja. Jo, men som liksom det var jag sagt det i något annat sammanhang, men att jag hade aldrig sökt det.
Nej,
du hade inte det. Nej, om inte jag liksom, jag behövde att höra att sån att Ola säger liksom, det här klarar du liksom, jag känner dig. Det här kommer du klara.
Det är också en viktig grej, alltså, att du hade inte sökt det annars.
Nej, för det tror jag sånt som att liksom det att ha och veta att man sån, jag hade mål, ambitioner och drömmar och ville mer, men då var jag 28. Jag hade tänkt liksom, ja men senare, liksom jag var mer sån där, ja jag må ha mer erfarenhet, jag må bli äldre. Liksom det var fanns lite såna tankar, men att det var ju liksom helt rätt riktning, sån där, det var ju det jag ville mot, men att få frågan och liksom sån där Mediafire, som jag verkligen liksom varit min skola till att få liksom göra så mycket och som kändes som mitt eget bolag, det kändes liksom självklart.
Och som du hade liksom varit med verkligen från början och byggt, eller nästan från början i alla fall, tidigt.
Ja, det var ju nästan 10 år efter. Liksom, men ändå liksom sån att man...
Man börjat i, liksom, prata med kunderna i kundtjänst.
Ja, precis. Nej, men att från, ja, jag har ju gått hela vägen där då, kan man säga. Liksom, från kundtjänst till... och det är ju också något som verkligen rekommenderar alla, liksom, så när om du börjar ett nytt jobb och det finns en kundtjänst, liksom, gå sätta dig där. Prao, alla borde göra prao i kundtjänst.
Egentligen borde ju alla göra det
för att förstå just vad som är företagets styrkor och svagheter, kundens behov. Ja, men få det perspektivet då.
Ja. Otroligt bra. För då har man ju örat mot marknaden och mot kunderna verkligen.
Absolut.
Men du, Cecilia, första perioden där då som vd, hur var det då?
Den var ganska tuff. vi det här är lite liksom, ja, men det var en tuff period av flera anledningar, men vi hade plan om att liksom nu ska vi växa. När vi haft liksom, nu är försäljningen klar, nu ska vi satsa mer, vi ska anställa fler och vi ska hitta nya tillväxt ben inom mediaaffär. Det var lite uppdraget också liksom, förlänga för edle befintliga affär och hitta nya tillväxtben. Det var det, liksom.
Det var det som ja. Var uppgiften.
Exakt. Och sen slutet av 2019 så får vi en ganska svag försäljning, liksom julförsäljning, där både det har blivit mycket dyrare på kort tid, liksom det hade kommit upp konkurrenter som gjorde att det blev dyrare att få in, och där är det mycket digital marknadsföring man pratar om liksom, i söket. Men som gjorde att och historiskt då, så har 50% av vår omsättning och 80% av vår vinst har kommit in i november-december. Så en svag jul slog ganska hårt på resultatet, vilket gjorde att jag liksom började med att ett resultat som vi nästan hade halverat vår vinst mot året innan.
Oh, nej.
Så det var liksom första.
Ganska första. Tufft läge att
ja,
starta.
Utöver liksom allt man ska sätta sig in i, lära sig liksom nya ting, förstå. Liksom, det har jag varit som på en måte, har kunnat allt det digitala och den biten, och så ska man liksom prata hela verksamhetens nyckeltal och liksom övertyga styrelsen. Och det var liksom också sånt. Den bestod då av 6 män, väldigt trevliga, men också liksom äldre än mig och ett annat kön, vilket liksom man stack ju ut väldigt, kändes det då, och så i tillägg liksom med detta här lite svagare resultat. Ja, men det var tufft.
En lite uppförsbacke där skulle man kunna
säga.
Ja,
men framförallt så var det liksom internt okej, vi behövde den plan och strategin vi hade, det var ju liksom bara riva upp. Nu behöver vi få kontroll på kostnader, för vi hade ju börjat redan året innan och liksom satsa på lite nya saker, liksom testa olika kanaler som vi inte hade gjort tidigare, så varumärkesaktiviteter, och då blev det väldigt back to basic, så mycket fokus på liksom bara få kontroll. Vi stoppat upp rekryteringar som var på väg, liksom vi hade tänkt, vi när någon sa upp sig så ersatte vi det inte, vi liksom försökte lösa så att man fick liksom
cost-controller.
Ja, så att det på 6 månader så liksom där såg vi en skillnad, men det liksom det var ju först nästa jul att man liksom kunde se har det funkat eller inte liksom, eller så när hela året har gått sedan där så mycket.
Men hur var det för dig personligen då det här?
Jo, men det var tufft. Sen var det liksom parallellt med detta under liksom Q1, liksom mina första 100 dagar som vd, så förlorade jag 2 närstående i min familj också. På väldigt liksom, bägge 2 var ett chock, och det var helt liksom olika anledningar liksom, så att det var ju också liksom mitt uppe i det här, så skulle man bearbeta sorg och åka till Norge i begravningar och liksom vara tillgänglig liksom. Det var, och vi höll på att renovera lägenhet och bodde temporärt, liksom provisoriskt, i en annan lägenhet. Alltså det var mycket, och där ska jag säga min man verkligen, han tog hand om allt, liksom jag fokuserade på jobb och familj. Han tog hand om allt annat, liksom sånt där det praktiska i vårt förhållande och liv då. Och då han tog hand om mig lite också. Ah. Så det är väldigt...
Så det där låter som en liten kaosperiod i ditt liv?
Det var det. Det var det. Men också liksom att man... Då, nu känner jag mig mycket tryggare och säger liksom, jag vet inte. Eller, där var det sån, man, när du sitter liksom i... på en måte ditt første styrelsemøte, og du får frågor kring detalj. Man vet liksom ikke vad som man borde veta eller inte, liksom sånt där, men man
det första gången
man, ja, man lär sig ju, och också liksom det att fighta sig för det man tror är rätt, liksom sånt där. Ja, vi ska göra mycket besparingar, men vi vill ju heller inte förlora den långsiktiga liksom utvecklingen och tillväxten, och liksom balansera det. Och jag tycker liksom styrelsen där, de var jättebra. Det var nog ännu mer på mig att känna, liksom känna det på det sättet liksom.
Men det låter ju som du har någon form av så här grund självsäkerheten då i de här sammanhangen.
Jo, men det måste jag nog ha. Liksom, om jag ska se tillbaka, annars hade jag väl aldrig tackat ja eller gjort det. Nej. För det är ju att tacka ja till ting jag aldrig har gjort för och inte kan.
Hade du någon, det låter som din man har varit bra här då.
Ja.
men finns det andra personer som fanns runt dig där som du kunde liksom stödja dig mot eller bollplanka med?
Absolut. Min man har ju varit och är fortfarande den allra viktigaste, som liksom alltid tror på mig och pushar oss och sån det där liksom, ja men stöttar, det är aldrig något sån har han varit hela tiden liksom, alla möjligheter som dyker upp liksom, du ska köra, gör det. Och det
bästa promotorn.
Ja, och jag hoppas liksom att det är en viktig del i det, och det har ju underlättat väldigt. Jag hoppas att det inte liksom att det är bara därför, jag tror inte det, men det har underlättat väldigt liksom, och speciellt efter vi har fått barn också, och fortsätter att känna lite att liksom vi bägge stöttar varandra och liksom följer sina drömmar.
För då hade inte barnen kommit än.
Nej. Det kom sen. Mm. Så det var ju också liksom det att berätta för sin styrelse att jag ska bli mamma. Mm. Men det kan vi återkomma till.
Men hur var det då? För du hade ju då vuxit med företaget och kände alla som jobbade där och så, hur var det då? För det där, alltså det är ju oavsett om man blir vd eller inte, det är så fort man tar ett chefsjobb internt och tar något kliv upp, så kan ju det medföra lite olika konfrontationer internt.
Ja, i och med att jag hade gjort det så liksom flera gånger tidigare, så upplevde jag att liksom redan på en måte hade haft en del av det, hvor du liksom blir chef över det du har liksom varit bredvid eller också kanske.
Då har du redan testat under. Det lite.
Ja, så att när jag blev vd så selvfølgelig så liksom säkert några som tyckte att det vore kul med en liksom extern erfaren vd som kan komma med något nytt liksom, eller det kunde jag väl fanga upp liksom från någon enstaka person liksom, att kunde vi inte fått in en Elon Musk här eller något liksom, så.
Men vi hade en egen.
Ja, men där är liksom jag tror att ibland så kan externt vara jättebra, men jag tror att man ibland överskattar det också liksom. Jag liksom vänner de första, eller vet inte om det var första, men en bok som jag läste tidigt liksom, det var den Good to Great med Jim Collins, så där och det pratar mycket om liksom när du ser statistik att ofta så är det intern befordrade chefer som liksom vd som blir mest lyckad och lönsamt och det är väl att det kanske då har man redan en väldigt bra förståelse för vad som funkar och inte funkar.
Precis, och det här som du hade med dig då tidigt, förståelse för marknaden och kunderna tycker och tänker och
speciellt behöver. När det är ett välskött bolag, det är något helt annat tror jag, när du ska in och liksom göra några drastiska ändringar, eller där är det säkert jättebra att komma in som en kamikaze-pilot, men här så var det liksom, nu ska vi ta det till nästa nivå, men det bygger ju på allt vi redan gör, eller det var ju det gjorde så att det
men när de 100 dagarna hade gått, då var det den här uppförsbacken då och andra saker i ditt liv som var, men vart det så här, visste du då så här, nej men nu gör vi så här och så här och så här, eller hur gick det här till?
Det gick nog nästan snabbare än 100 dagar att sätta den plan tillsammans med ledningsgruppen och lite fler personer liksom, att vi för det var väldigt, för oss handlade det ju mycket om att liksom skala ned, på en måte gå tillbaks till det vi är bäst på, liksom de mer klassiska digitala kanalerna och liksom så, och det var väldigt mätbart också. Så vi kunde ganska snabbt se på en måte bruttomarginalen förbättrade sig hos oss då. Men Jo, men de första 100 dagarna. Ja, men så där, det var, men sen skulle man ju se hur mycket slår det sen liksom sån där, hur bra. Det man kan lägga till är ju att detta var ju också en period hvor det började gå ganska tufft för Bonnier.
Mm.
Så
det är en stor förändring som har skett i hela medielandskapet.
Verkligen, och då var det ju våra ägare då, det var ju Bonnier tidskrifter som sen blev kallade Bonnier Magazines and Brands, som sen nu är sammanslaget med Bonnier News, men då var ju det ett eget affärsområde då. Nu har ju Bonnier delat upp det juridiska enheter, men det var det inte då. Så då rapporterade ju vi under Magazines and Brands, och där var det ju väldigt tufft då liksom för tidningarna på olika sätt liksom, både med annonser och lösnummer och Så det gjorde ju också att liksom våra ägare var ju väldigt beroende av vår vinst, eller det var ett viktigare än tillväxt en del år där, som också styrde lite liksom spelreglerna för vår strategi. Samtidigt så tror jag att liksom något av det som har gjort
så att du kunde inte göra riktigt vad du ville och hur du ville.
Nej, så länge man levererar en viss vinst så kan man så var det ganska fritt, och det är väl det att vi liksom, och det tror jag har varit en av nycklarna till att vi har nå lyckats mer. Där vi är idag är ju också att vi har haft den oberoende strategin alltid, men att förhålla sig till, och det är det ju liksom många entreprenörer, liksom andra mindre bolag också som har, liksom, som kanske har ägare, om inte du äger allt själv, eller liksom, så behöver man ju förhålla sig till olika typer av stakeholders, men det är ju tufft när ägaren ett år så var vi den enda vinsten liksom till just vårt inte hela Bonnier, givetvis, men till den. Och då blir ju fokus lite annorlunda. Då var det fokus på inkrementell innovation utifrån det du har, och vi vrider och vänder på vad liksom varenda krona.
Vad kan vi göra av det vi har?
Sparar in pengar när någon är föräldraledig. Då var det också, utöver att det var interna möjligheter, men det var ju också sånt liksom, vi såg flera kostnadsbesparingar i att folk var borta eller slå ihop saker, effektivisera det.
Men det har ju gått väldigt bra, kan man konstatera då. Speciellt också de senaste åren. Men du kan ju nu, du kan ju bocka av, hur många år är det som i vd-rollen nu?
Jag är på mitt 7:e år som vd. 12:e år på Mediafy.
Wow.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Men du, om man skulle då försöka prata med dig lite grann om ledarskap och det du både tycker är lätt och svårt.
Jag tror att det beror väl på liksom vad man har för strategi med sitt ledarskap. Nu har jag valt egentligen att vara mig själv i största möjliga mån. Självklart anpassa mig, pröva att vara ännu mer lyhörd kanske än vad jag har varit tidigare. Tror jag.
Det har hänt saker med dig under de här åren. Alltså.
Ja, men det har det. Men så,
det gör det för de flesta.
Otroligt nog. Nej, men det är verkligen. Men jag tror liksom alltid varit mig själv i det jag gjort. Och alltid kommit från ett väldigt liksom, affärsdrivet perspektiv och försöka få med mig folk på det. Liksom, vad kan vi göra mer? Hur kan vi sälja mer? Hur kan vi, vad vill kunden? Och så inspirera på det sättet. Liksom, jobba hårt men sen märker jag att liksom ju flera år man har jobbat ju mer man så är ju liksom största lärdomen är det är ju att man kan inte motivera personer bara med att säga saker liksom de måste också känna något in i sig själv någon inre liksom motivation och drivkraft att alla liksom alla har sina sätt att uppnå det på då liksom sån där vi har inte samma syn på vad som motiverar eller driver eller och då behöver man ju väldigt anpassa sig på individnivå.
Men vad har det som har varit svårast då för dig i rollen som VD och om du blickar tillbaka på just VD-skapet?
Det är väl att räcka till, liksom känna att man kan lyssna och se alla. Sen är liksom en sak som jag har behövt jobba med, det är ju att ta mer hjälp. Det kommer säkert från det tennis att liksom lösa saker själv. Och det är liksom jag har ingen problem att delegera uppgifter, men att delegera problem. Tycker jag är liksom det tar emot att liksom sätta ett problem hos någon annan liksom sån där då vill jag hellre komma med lösningen liksom och så blir det en uppgift liksom sån där. Så det är väl och det är något som jag jobbar med
som du medveten
om och hela tiden och hoppas jag blivit bättre på det. Men det är något instinktivt att liksom är det ett problem och det är ju lite sån. Jag brukar säga att liksom VD-jobbet är liksom, det är inte så svårt, men det är inte för alla. Och du måste gilla att lösa problem. Mm. Det måste, och det gör jag ju. Och det är kanske det också, helt ärligt, att jag gillar det också. Det ger mig mycket att liksom, när man får något som bara, det är ingen liksom, enkel lösning på detta. Det
triggar dig lite.
Det gör det.
Ja, jag ser det. Det lyser i ögonen på dig när du pratar om det här.
Exakt.
Men du, jag tänker på det här med du nämnde att styrelsen såg ut som den gjorde då. Det var en bra styrelse, sa du, men den var inte så diversifierad. Hur tycker du liksom att det har varit att, det här känns lite klyschigt att ställa den här frågan, men nu gör jag det ändå. Du var ändå väldigt ung, VD och kvinna och en styrelse som bestod av 6 män, sa du det. Hur gjorde du och vad, om du skulle liksom bara, man får ju en bild framför sig när du säger detta.
Ja, jag tror sån, om man i och med att min uppväxt har bestått liksom, det har varit många killar och pojkar liksom i det och jag brukar liksom prata om sån maskulin och feminin energi, liksom vad man har för egenskaper, och där kan en man ha mycket feminint och en kvinna mycket maskulint, och där är nog liksom där har jag en del maskulint, liksom androgyn ledarstil, vilket gör att jag också liksom i sådana sammanhang, liksom, jag gillar ju sport eller tennis, fotboll, liksom, du hittar ju då lättare gemensamma nämnare i ett sånt med också, men jag har inte något problem med att vara i sådana sammanhang. Jag kan tycka liksom, historiskt att det har varit rätt kul också, men det är väl mer just när det man inte vill, det är ju liksom att representera liksom, när man sticker ut liksom, är enda kvinnan, och det blir något. Det är kul när det går bra, men det är inte lika kul när det går dåligt, för då känner man liksom att då blir det en tilläggsgrej där man är en kvinna som inte gör det bra. Ja. Förstår du lite att det är, så det är väl liksom sånt man har under med liksom att man blir mer sån, man vill säga rätt saker. Det liksom det är, om jag är osäker på något, så är en kvinna som är osäker på något liksom.
Det blir ännu värre på något sätt.
Ja, det liksom så att du väldigt, så det är väl känt att jag liksom försökte kompensera med liksom vara väldigt påläst. Mer påläst liksom. Det ja, speciellt
det är ju det som många vittnar om liksom, ja. Att vi får kompensera lite på något sätt.
Ja, och sen är det ju liksom mycket, delar av det sitter i mig, men så vet man ju också med forskning och med hur det ser ut liksom på toppnivåer i näringslivet att det är ju uppenbart ting som inte fungerar fortfarande, eller liksom vi har en lång väg att gå, men så att det finns ju också dessa.
Men då är ju du en väldigt viktig och bra förebild, att du liksom klev in i den här rollen så tidigt, och att du har, att du var liksom ung kvinna i den här vd-rollen. Det är ju det vi strävar mot i Women for Leaders bland annat, kan jag ju säga. Det är det vi jobbar hårt för. Ja. Vi ska få fler som tar de här topppositionerna.
Exakt. Jag tycker det alltid är så svårt med förebilder. Liksom det ordet. Jag är inte så bekväm med att liksom
att själv
se,
vara det. Eller?
Nej, men föregå med gott exempel. Jag vet inte. Nej, men visa att saker är möjligt. Absolut. Liksom sånt där. Det tror jag. För att det var ju själv. Alltså, jag hade ju själv disse liksom tanken att nej, jag kan inte bli vd när jag är 28. Mm. Liksom, jag måste bli äldre. I vart fall. Men jag har inte tänkt att det inte går. Liksom, jag har inte sett de hindren som kvinna, att det inte liksom, där har jag inte skrämts av att att det har varit färre.
Nej, varför skulle det inte gå liksom?
Nej, precis. Det är lite, och det är liksom igen, tror jag absolut med uppväxten, och där också liksom sån där, jag hade ju en ganska hård ungersk tennistränare i många år liksom sån där, och det var ju där ja, man var ju väldigt liksom, du fick ju samma straff som alla. Liksom, ja. Vi fick ju liksom, du tränade ju lika hårt, man gjorde ju liksom alla, det var inte något sånt där nej, det där behöver inte du göra, eller det där, det var väldigt, man har ju blivit liksom, det är väl mer på senare tid att man har blivit behandlat annorlunda. Ja, men i skolan kanske kan man ha sett det med vissa lärare eller ja, andra sammanhang.
Men du, när man tittar på din karriär och liv, för vi pratar ju både om livet och karriären, det är ju liksom i den här podden.
Ja.
Det går ju liksom ihop. Nu har du nämnt några punkter som har varit, kan jag förstå, lite mer intensiva och jobbiga på olika sätt. Men du vet ju att jag brukar prata om toppar och dalar. Ska vi nämna några nu då?
Ja.
Highlighta.
Ja. Jo, men jag skulle säga, jag tänker ofta att liksom vi 10% cirka, tal för vad det är, men ungefär 10% av det vi är liksom är det som händer oss på något sätt, och 90% är hur vi hanterar det liksom sån. Vi har alla liksom olika kort med oss, och sen kan man också göra mycket med olika förutsättningar, men man kan också liksom hantera tuffa händelser på olika sätt och låta det definiera en på olika sätt. Men det gör att jag liksom jag kan sån se tillbaka så att liksom okej, okay, det där var tuffa. Det var tufft, men det är också liksom mycket lärdomar, och väldigt få saker jag känner det där skulle jag vilja vara för utan, förutom att jag ville ha tillbaka givetvis det jag saknar. Men och jag tror också sån, för mig så har nog uppväxten och tennisen, det har ju liksom varit höjdare och sen liksom Mediafy som helhet, liksom hela resan där så långt har ju också varit väldigt liksom, men det har också så att liksom, under den tiden så har jag så mycket skett i mitt liv liksom sån där. Jag träffade min man tack vare min dåvarande chef och hennes man som arrangerat en tennisturnering där vi liksom mötte varandra.
Ni träffades med tennisen.
Ja, vi träffades med tennisen här i Sverige. Och liksom ja, så att det har jag fått genom det. Och sen liksom men att man också disse liksom alla disse möjligheterna där man har känt oss att man liksom har fått utvecklas om man tar liksom, jag vet inte så mest liksom se toppar och att egentligen alltid att liksom vi gör och nu så bygga det livet vi gör tillsammans jag och min man liksom som är bästa livstidsprojektet med våra två barn och det men det kan jag liksom det var ju där kunde man känna på lite det är lite orättvist att vara kvinna kändes det för när liksom när jag blev gravid med vår första son så var jag liksom min man var ju bara sån yes shit det var kul och jag var sån hur ska jag lösa detta hur ska jag säga det till liksom min ordförande internt vem ska ersätta mig på vilket sätt liksom sån där det var liksom innan jag klarade att njuta av att liksom yes jag är gravid
så var det att liksom lösa ja, pusslet
exakt lösa pusslet och sen blev det jättebra liksom hur vi löste pusslet internt givetvis och min kollega Johnny som fick ta det ansvaret och gjorde det jättebra. Men så vi hittade liksom vårt sätt att göra det på. Och, men det var liksom där att inte kunde njuta av det. Mm. Och detsamma var det egentligen också. Sen är det också mycket liksom, jag älskar mig att vara kvinna. Liksom att man får uppleva alla de sakerna man gör med ett barn. Men där var det mer sånt. Där var jag lite sån, liksom nästan sån. Måste jag det? Det känns lite orättvist.
Ja, kan vi inte dela på det här helt och hållet?
Och under graviditeten också. Liksom, nu hade jag det var en väldigt bra och enkel graviditet. Liksom, och jag har jobbat in i det sista. Jag säger inte att man ska göra det. Det är inget jag rekommenderar. Men det var liksom, det funkat för mig då. Men i efterhand, nå liksom, när man har blivit klokare så kan man säga att det kanske inte är den bästa strategin. Liksom. Man tänker att man bakar ett barn in i sig. Man kanske behöver ge lite mer fokus på det även tidigare. Men om vi tar dalar då, så var ju detta liksom, jag fick mitt första barn. Det gick väldigt bra. Det liksom tillbaks på jobbet. Ting fungerade väl. Det hade fungerat när jag var borta. Sen blev jag gravid igen. Cirka liksom när min son var typ 1,5 eller någonting. Och liksom gick in med exakt samma strategi. Liksom, vi körde på, vi besteg Kebnekaise med jobbet.
Såklart.
Ja, och liksom var reste, liksom gjorde massa ting. Och sen, men sen var det något som liksom inte kändes helt rätt. Liksom, då var jag sån in i vecka 19, precis liksom hade varit på rutinultralyd, man var cirka halvvägs och sådana ting. Och då fick jag en infektion i livmodern som gjorde att det satte igång förlossningen. Så det barnet kom för tidigt liksom. Och det gick ju också att rädda. Då givetvis. För det var för tidigt. Och den liksom, den händelsen, för det första så var det sån, det var ju ett chock och trauma. Liksom, jag förstod inte liksom när du åkte in, så det var liksom vad då liksom ja men lite ont och lite blöd. Liksom man förstod inte allvarligt i det för det liksom var sån nu händer liksom
nu händer det.
Det är bara det här ser inte bra ut det här går inte att rädda liksom det var sån vad då men vi kan väl det här går väl men det som också var lite speciellt med den det var att liksom alla visste att jag var gravid och vi hade planerat liksom Johnny skulle ta över igen när jag var borta styrelsen visste så det gjorde att liksom nu var jag ju tvungen att liksom vara sårbar och visa mig för att alla visste det ju så att
det gick inte att liksom låtsas som att det inte hade
nej sånt som kanske då tidigare då när liksom då var jobbet lite min flykt kanske när jag förlorade min familjemedlem liksom och tidigare när det var tufft då kan jag sån dyka in i jobbet och fokusera på det och man kan liksom bara där kan man vara positiv och glad och sen kan man liksom ta det separat. Medan då var det lite att liksom sitta här. Jag var tvungen att möta det överallt liksom, både privat och på jobbet. Och det tror jag var väldigt liksom med facit i hand nyttigt för mig att göra det liksom och ha
vad hände då eller liksom hur gjorde du?
Nej, sån, jag försökte ju först samma strategi som vanligt. Och jag,
lösa problemet.
Ja, men var tillbaka på jobbet efter några dagar. Där var det lite liksom... Det var en speciell upplevelse. Det tror jag många som... Var, liksom, när ting har hänt liksom, som många vet om. Eller, liksom, man blir väldigt sån... self-conscious. Nu hittade jag inte ordet på svenska, men liksom, att jag tänkte väldigt liksom på hur folk uppfattar mig, liksom, allt jag säger och gör, hur jag rör mig, liksom, jag vet inte, man blir lite sån
medveten om,
ja, lite överdrift liksom, av ett sätt att bli det, att liksom, okej, okay, allt jag säger nu blir liksom, ja, extra viktig på någon konstig anledning, men också sån där att komma till kontoret och liksom få massa kramer och få liksom det
var mycket kärlek också, ja.
Mycket, och det var ju det jag fick, alltså kärlek, omsorg, empati, allt liksom vackert i livet. men också fort liksom kände att sån, men jag orkar inte vara i det liksom, sån, vi, och sen fokuserar vi på jobb liksom. Det var bra, nu har vi gjort detta, men jag hade också väldigt bra dialog med min ordförande i detta liksom, så som också liksom underlättade för liksom, nu valde jag att jag ville tillbaks tidigt och liksom en på en måte behövde, ja, han stöttade mig i detta på en väldigt fin måte.
Det är ju också en väldigt viktig relation när man är vd för övrigt, alltså i alla sammanhang, men speciellt när det är tufft på olika sätt.
Ja, men verkligen.
Någon som håller en om ryggen på något sätt.
Nej, och sen var det att köra på, men sen var det något som liksom kroppen, den fungerade inte helt som den skulle. Så jag trodde att jag var gravid igen, men det var jag inte. Och så liksom visste att jag hade fått en till infektion också i livmodern, som var, ja, du ska inte gå in på alla detaljer, men på väldigt kort tid liksom så fick jag rätt många infektioner i kroppen. Pandemin kom in i detta också, där det var liksom mycket, någon sjukskrivning på jobben. Det var liksom mycket saker där samtidigt, och där kände jag så, nej, nu behöver jag hjälp, liksom. Jag behöver prata med någon. Det tog tid att komma dit, och jag behövde en man och en nära vän som sa det till mig, måste jag erkänna. Men och det har varit liksom jätteviktigt för mig att
vad bra att du gjorde det.
Ja.
Och vad gav det dig då?
Jag tror det gav mig mycket liksom, att man, i och med det som jag sa först då, med att 10% är det som händer och 90% är det. Att tidigare kanske då, de 90% så var största delen av min strategi var att bita ihop och köra på. Och det är nog min fallback-strategi oftast. Men det som jag fick in då i dimension där, det är också att lite, det är också liksom bearbeta ting mer då. Liksom känna sorg, ta in den mer, liksom anerkänna den. Min psykolog har sagt det till mig, att det liksom, ibland att jag är rationell för mitt eget bästa. Jag är så bra på att rationalisera ting och förklara ting, att jag då liksom inte, jag hoppar över ett steg, då, steg liksom. Så det är väl...
Och det var det du kanske försökte med här då.
Jag tror det. Och sen har det gjort liksom också att jag har blivit mycket tacksam för det man har, för andra personer, mer empatisk och förstående till alles olika förutsättningar och bakgrund och resor, och att vi liksom
så. Vi är alla sårbara liksom. Det kan hända saker i våra liv, vilket det ju gör, som inte alltid är toppar, om vi nu ska prata toppar och dalar. Det här låter ju som det har varit en riktigt tuff resa för dig.
Jo, men det, ja, men också det har det, men samtidigt igen till det rationella. Det är så många som har det mycket värre, som har upplevt värre saker liksom, både i samband med liksom, jag hade ju redan en son liksom, och det är det som ofta det blir, det man går, så att nu har jag liksom, och det känner jag fortfarande starkt, och jag tror det är det som också är väldigt, att jag tar inget för givet, och sån har det känt länge liksom. Jag tror att tidigt i mitt liv så har folk liksom, har vi liksom gått bort av olika anledningar, att man själv har valt det, eller har sjukdom eller olyckor, vilket har gjort att man har sett det liksom, det perspektivet, att liksom ting är kört, livet är kört, och det gör att liksom jag är bra på och uppskatta det jag har och njuta, men också njuta av det då, liksom, mm. På vägen. Men det gör också att igen, när man ser liksom andra personer som jag tycker har uppgått genom mycket tuffare saker, kanske någon av de är någon av de mest liksom positiva, empatiska, mm. kloka människor jag känner. Mm. Så det på någon liksom sorts vänster så är det också mm. liksom det finns, och det är väl det som jag nämnde för dig tidigare, nu tar vi det i podden då. Mm. Men med, som jag tycker Christer Olsson mm. har sagt sagt så bra, att liksom att det finns inte mening med allt, men du kan skapa mening med allt. Mm. Och det håller jag helt med om, och det liksom det försöker jag göra, och det gör att de 90% av mitt liv mm. är väldigt fint ja, och bra.
Men alltså det är ju också så att man blir, jag brukar ju ganska ofta säga det, att när jag var som mest sjuk, som jag har varit, som många vet som följer den här podden i alla fall, så brukar jag prata om att jag har aldrig varit så smart. Och det är ju, man blir ju mm. liksom emotionellt smart på något sätt när man går igenom svårigheter, och som man förhoppningsvis också liksom bär med sig både till andra och till en själv senare i livet. Mm. Och det, jag tycker det är det du också utstrålar här när du pratar om det här, att man liksom helt plötsligt så ser du saker som du inte kanske hade sett annars, eller hur?
Ja.
Ja. Vad fint. Alla bra poddavsnitt innehåller både tårar och skratt, mm. brukar jag säga. Det känns som den här gör det. Men du, jag vet ju att det händer lite positiva saker sen.
Ja,
ja.
Det gör det. Först och främst så fick vi ett till barn. Ja. En underbar dotter. Mm. Vilket givetvis också, ja, det har varit. Och hela den graviditeten var liksom, jag tog mycket mer hand om mig själv. Och
gjorde det
mm. lyssnade på kroppen. Det var ju också under liksom hemmakontors, det underlättet jo, mm. måste jag ju erkänna mm. att inte springa fram och tillbaka till kontoret varje dag, att kunna vila och sitta lite mer, men också att det liksom, ja men bara det, ja, jag har liksom, jag har blivit till min egen kropp och liksom själ, liksom jag lyssnar nu, är en, liksom känner jag någon smärta så beaktar jag det på ett helt annat sätt
än när du gjorde innan.
Ja, mm. innan var det mer sån bort liksom,
precis, då, vi kör på.
Ja, bara det hinder störningsmoment, men snarare sån okej, vad kommer det av? Inte liksom, det är inte så att varje gång jag har lite huvudvärk eller något liksom, men det kommer. Sen samtidigt då på Mediafy så fick vi. Ja, detta var ju faktiskt lite tidigare under min ja, där 2018 var det, så hade vi efter då många år med liksom kämpat att få upp vinsten igen och fått den på en bra och stadig nivå, så fick vi igenom ett investeringscase och återinvestera all vår vinst i ett nytt satsningsområde som heter Morot & Company.
Mm.
Ska inte gå i detalj på det nu, men det liksom är mm. inom belönings- och relationsbranschen mm. liksom lösningar där. Och det gjorde att vi kunde liksom anställa och satsa mer på teknik och marknadsföring, inköp, allt möjligt, och det gav resultat.
Och det var snabbt. Ju en väldigt bra satsning då, med tanke på mm. vad som hände här nu under pandemin.
Ja. Verkligen. Och
en duktig chef som heter Maria, som jag känner.
Ja, väldigt bra. Mm. Annars hade jag sagt det, så det är bra att du säger. Men nej, så en jättebra rekrytering det där.
Mm.
Så Maria kom in och jag ansvarade för Morot tillsammans med teamet där, som då har jobbat med liksom, detta ett bra tag innan, men alla med vänsterhanden. Och nu kom det en in som skulle fokusera bara på detta, och då liksom sett värdet av det verkligen, vad det ger för effekt när någon liksom verkligen till 100% bara ska fokusera på. Sen kommer det givetvis andra delar in också, mm. men det var liksom första uppdraget mm. att få sväng på det och se vad det vad vi kan åstadkomma då, och det har ju gått bra, för Morot har växt mycket liksom de senaste åren, och vi hade ju ett strategiskt mål att 2022 så skulle vi 50% eller minst 50% av omsättning och vinst komma från annat än tidningar då, liksom, som är vår core business.
Med tanke på tidningsdöden.
Ja, eller? Ja, och den är, jag håller inte helt med på det. Liksom, nej, sådär, okay. På det. Men jag förstår vad du menar. Mm. Och tillväxtmöjligheterna är begränsade, sånt som det ser ut idag där. Men vi har fortfarande, där har vi också klart att hålla det på en, liksom, en bra nivå. Vi har inte tappat jättemycket, men inte växt jättemycket heller. Så då satsade vi på minst 50% av omsättning och vinst skulle komma från annat än tidningar 2022, och det nådde vi redan 2020. Så passerade då tack vare morot
det var en väldigt bra satsning, det där.
En jättebra satsning. Mm. Och nu sitter vi, och detta är det som jag tycker är liksom det coolaste, och som man ibland säger är liksom bland något av det svårare att göra, det är just att inom liksom att ha ett bolag som sysslar med en sak och sen och starta ett till bolag liksom inom något annat som växer och liksom gör det lönsamt och bestående, och lite att vi har nu har vi liksom två oberoende liksom bolag som är oberoende av varandra, som står på egna ben då, som klarar sig själva, där vi, som jag sa liksom med tidningsbiten, att där ser vi många. Det finns fortfarande en stor efterfråga liksom kvalitativ journalistik och kreatörer, och också att man vill konsumera, men det är liksom, det är inte varit på den nivån det var, och det är mer kanske färre och ännu mer kvalitet då, liksom, kommer det vara över tid.
Men också två enheter som växeldrar, eller kan växeldra.
Ja.
Mm. För jag menar, när det ena går jättebra, så kanske det är ju faktiskt som våra två bolag också, som vi ser att det ger liksom effekter av att man har olika diversifierade verksamheter, men ändå som går i hand på något sätt.
Ja, och bara det att liksom magasindelen, det är det som har finansierat morot tillväxt, liksom, sånn att, och det, för det är ju också så att vi har ju inte, nu ägs vi av Bonnier som sagt, men vi har ju liksom alla investeringar vi har gjort med våra, som inte är våra pengar på riktigt, men våra pengar, liksom det vi har haft, vår egen vinst då. Liksom, vi har inte tagit in extra pengar med det. Liksom, vi fick okej med att gå med noll i två år. Det räckte med ett för att komma liksom på nivå nu. Men sen är det ju nu, det är nu det blir extra spännande, för nu har vi liksom gjort denna snabba tillväxten, men också under två speciella år som har varit präglat av pandemi och sånt som samhället ser ut nu. Och så liksom, det händer ju mycket ekonomiskt och geopolitiskt. Och, så där är det också liksom att ständigt också fokusera på liksom, okej, vad gör vi här och nu? Men vad kommer runt nästa hörn?
Precis. Det där är ju också en grej som jag tänker, det är väldigt just i, när man sitter på yttersta ledningsfunktionen, att man har både, alltså både blicken här och nu och den där strategiska, operativa, mellan de två parametrarna, hur man ska kunna balansera det och ha fokus på båda egentligen. Mm. Den är inte lätt, men det låter som du håller på med det. Men du, jag tänker så här nu, att du ska få den här frågan som kommer ifrån min samarbetspartner, som vi kanske har touchat lite, men du ska få brut texten här kring, det är ju nämligen Volkswagen Group Sverige som är min samarbetspartner, och de är väldigt duktiga på att prata om hållbarhet i olika sammanhang, och de skickar med en fråga som handlar om hållbart ledarskap till alla mina gäster. Så att då skulle jag vilja höra vad du säger. Vad ser du som hållbart ledarskap? Och vad är det viktigaste man som ledare behöver göra?
Man kan ju se på hållbarhet på flera sätt. Och liksom, om vi ser hela Mediafire, så har ju vi där en egen... Liksom, ja, men, där är ju hållbar. Vi vill växa hållbart. Och, den biten. Men om jag tänker specifikt på ledarskap, då har jag tolkat frågan mer utifrån liksom, hur håller man länge? Mm. För uppenbart att liksom, vi som alla andra måste ta ett mycket större ansvar när det kommer till liksom, hållbarhetsfrågor. Men det hjälper inte så mycket om inte du som ledare är på plats och orker att vara liksom den som driver dessa förändringarna och förbättringarna. Och så där är det liksom viktigaste, tror jag, är att ta hand om sig själv i första hand. Liksom, mm. Se till att man orker. Och det är väl det som också de sista åren för mig liksom, har fått lära.
Det har du just berättat ja. Om, ja. Mm.
Och det är lite liksom klyschigt, men du har fått, tror jag, fått även inom om det var på BVC liksom, men att du måste ta på dig din egen syrgasmask för att du ska hjälpa andra. Och det, men det är ju sant, det är samma i försvaret, finns det liksom också mycket. Mm. Liksom, du måste ska sova längst in i tältet eller ja. Vad det, liksom, och, men det finns ju en, man har ju en sån sätt en roll som är viktig, att liksom, ja, orkar du inte så blir det problematiskt, så det är en viktig del, men det kan också göra liksom, se till att de hos dig också prioriterat tar och liksom har en bra balans i sitt liv, att liksom uppmuntra till att göra andra saker som du tycker är roligt och liksom, ja, men mer sån, vad kul att du vill göra det eller gå en kurs eller liksom.
Du har ju också ett gäng hos dig, vet jag ju, som är ett relativt ungt, genomsnittsåldern är ganska ung hos er, så ja. Det är många som befinner sig i det här mitt i livet.
Ja.
Mm.
Ja, men det är det, och det är så kul, alltså liksom det är, och det, men det kommer det till, för det skulle jag säga egentligen sån, om jag skulle ge ett råd kring hållbart ledarskap och egentligen till alla människor, så är det, det är en norsk, han har tyvärr gått bort, men som en professor och läkare som heter Per Fugeli. Och han har sagt fler kloka saker, men bland annat så brukar han säga att en god recept på ett gott liv är att ge lite mer fan. Och det, för mig så är det liksom att det tror jag många, att för det, bara det att skulle leva liksom, du ska ju göra allt rätt, och det känner, då bidrar jag till det, alltså vara tacksam, liksom, man ska vara tacksam, man ska sova, man ska äta bra, man ska träna, man ska meditera, man ska vara en bra mamma och pappa och liksom en fru och allt möjligt, och det, jag tror vi mår bra av att ge lite mer fan.
Ge lite mer fan. Liksom. Det här var ju superbra. För, ja. Ge lite mer fan i alltihopa.
Ja, men sånt, bara välj det som är det faktiskt viktiga. Ja. För det liksom, och sån,
Ja, vad härligt. Vad bra, för det leder oss ju lite in på att summera här nu. Det där var ett råd som du skulle vilja skicka med. Men har du andra saker här nu som du vill liksom summera dina erfarenheter som ledare och som människa? Som du vill att andra ska få ta del av?
Försök alltid att bli bättre, liksom att fortsätta att utvecklas, oavsett vad du gör. Lär dig nya saker. Välj dina ord med omsorg och ta inte saker för personligt. Ha inställning att alla alltid försöker att göra sitt bästa, för då gör du det, så går du in i en dialog eller en konfrontation eller konflikt med lite mer ödmjukhet och förståelse. Det kan ofta bli bättre. De flesta här vill göra ett bra jobb liksom. Man vill inte vara dålig liksom. Men sen också med sig att liksom, misslyckande är alltid ett gångbart utfall, och så liksom vara förberedd på att ting kan hända, liksom vad som händer runt nästa hörn till exempel, och ha planer och tankar för det, men också liksom fokusera på det du kan påvirka, och försöka släppa det du inte kan påvirka då, liksom, så att du får en sund, liksom, det kan, ting kan gå åt helvete, och du vet det, och du vet vad du ska göra, men man ska inte äta sig upp av det inombords heller då. Och ja, som jag sa, just det, ge lite mer fan.
Ge lite mer fan, ja. Men du, Cecilia, tack snälla för att du har varit här. Jag tänkte bara som avslutande fråga. Vad betyder begreppet karriär för dig?
För mig är det att följa sin egen väg. Gå sin egen väg. Och göra det man drömmer om. Men kanske också det man är bra på. Det är en fördel. Jag tror man mår mycket bättre om man gör något som man känner att det här trivs jag i, och Jag är bra på det.
Ja, härligt. Tack snälla för att du har varit här och delat med dig så bra.
Tack för att jag fick komma.
Tack. Hoppas att du gillade det här avsnittet och stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Cilie Moxheim. Glöm nu inte att följa Karriärpodden och Women for Leaders i sociala medier. Och stjärnmarkera gärna podden i podcasterappen eller i Spotify och dela avsnittet om du gillade det. Det gör mig verkligen så tacksam och glad. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången, men vi hörs snart igen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.